Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
Ska några små tassar flytta in hos dig? Hos Trygg Hansa får din valp eller kattunge 25% rabatt på försäkringen första året. Läs mer och teckna djurförsäkringen på trygghansa.se. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
Välkomna till Filmpodden Håller den, podden där vi tittar på gamla film vi gillade förut och bestämmer oss för om den fortfarande håller. Jag heter Martin Soneby, här är Erik Broström.
Oh, that's cool baby, you know how it is, rocking and rolling what not.
Och här är Ola Aurell.
Our vice president Nixon.
Yes. Vi har sett filmen Grease, eller så att man skulle vara lite lustig, Gris.
Åh. Oh.
Gris från 1978 med John Travolta, Olivia Newton-John med flera. Regisserad av Randall Kleiser. Ja. Vet ingenting om den personen.
Nej.
Kanske inte man behöver veta
heller. Nej, alltså det är inte...
det är inte regissörens grej, den här.
Han flåsar inte Scorsese i nacken.
Nej. Den är från 78. Jag minns att jag såg den här, kan jag ha varit väldigt ung, kanske på svensk tv någon gång, första gången.
Femman.
Ja.
För mig är det femman.
Ja. Jag har sett den här innan femman fanns.
Ja.
Är rätt säker på. Jag kan inte alls placera när, men jag vet liksom, jag minns bara vaga så här väldigt barnsliga reaktioner, som typ, jag tycker att Travoltas skinnjacka är tuff. Och när han har bytt jackan så tycker jag att det är lite sorgligt.
Ja.
Jag kan inte ha varit jättegammal liksom.
Fast det tyckte jag den här gången också.
Men jag minns bara den där ganska ofiltrerade känslan av att jag blev lite glad när han sen tar av jackan och i alla fall var svart linne. Men det är ändå inte lika coolt som skinnjackan.
Nej.
Så att det är något, men det är en sån här konstig barnreaktion som jag har. Så det måste ha varit 80-tal en gång.
Ja,
nej, jag tror att jag såg den på SVT när den gick. Men det var någonting. Det var någon typ av jag vet inte, man var så liten, men det var någon typ av sexuellt uppvaknande. Det var hela filmen bara osar av tonårssex, fast alla är 28.
Alltså,
jag har listan,
räcker 28?
Jag har listan på den där.
Några är 38
sliding
kanske.
Scale. Men det var ju också meningen att det skulle vara någon slags backtrack till 50-talets repressiva sexuella liksom, händelser. Att så här, folk ville men kunde inte riktigt stå för det. Liksom. För jag fattade inte när jag såg den att den är från 70-talet på samma sätt som jag förstår nu. Alltså när jag var riktigt liten så... just det, det är på 50-talet, men det är 70-talet. Alltså den är förvirrande för någon som ser den för första gången nu i en ung ålder kanske.
Mm. Ja, det märks ju på något sätt, för att de vill hela tiden pusha på det här, att det här nya, liksom, 70-talet var så himla frigjort och liberalt. Och så sätter de den i 50-talet och det blir... det blir en vibb av det som kanske blir lite unik på något sätt.
Ja.
Jag skrev upp några grejer... en fråga först. Är det här den ursprungliga high school-filmen mot vilken alla high school-filmer jämförs?
Bra fråga tycker jag. Egentligen som man vet, den har ju definitivt mycket som återkommer sen och som gör att den här filmen känns mindre originell än den förmodligen var. Alltså att mycket av det där lite roliga gnabbet mellan grupperingen på high school så känns ju så extremt trött när man ser det nu.
Ja. Men det var väl, för Sista natten med gänget är inte riktigt en high school-film, för den utspelar sig liksom någon slags efteråt, eller liksom så här sista kvällen på något sätt.
Mm.
Så att jag kom inte på rak arm på någon annan, Men när du sa det så förvånade jag mig att det skulle vara den första, men det kanske det är.
Det har säkert funnits high school-filmer förut, men det här känns som liksom grundreceptet för...
Den moderna high school-filmen.
Ja, på något sätt. Ja. För alla element finns ju där. Det är klickarna och det är liksom det är huvud... den manliga huvudpersonen och den kvinnliga huvudpersonen och så
ja.
Dynamiken där omkring, det är de liksom stela lärarna, det är det är reglerna som bryts.
Ja, men jag tror jag skulle säga att typ såna filmer som vi har avverkat som Breakfast Club kanske har plockats ännu mer ifrån, men att drag av det här kom. Jag tror inte Breakfast Club har någon slags inspiration av den här till exempel.
Nej, det är sant.
Men att jag tror att man kan ju plocka så från sin favoritträdgård när man gör sina egna high school filmer och då tror jag absolut att man har snott från Grease och från Breakfast Club med att olika influenser liksom.
Och sen är det ju en väldigt klassisk musikal också. Är det
otroligt klassisk. Mm. Det är väl en av de stora, alltså om den här sätts upp så är det ju liksom en grej.
Mm.
Oavsett om det är på svenska eller engelska.
Det är en av dem som, i alla fall den gick var den där när de som hade gått längst. Det kanske till och med slog det rekordet. Och men den är inte det längre, men den är fortfarande i någonstans där uppe liksom.
Ja, den har fortfarande ett beundransvärt rekord. Och det är att det är den enda musikalen som har toppat filmlistan det året det släpptes.
Mm.
Och då har det ändå kommit framgångsrika musikaler, men de har inte riktigt toppat box office.
Jag minns hur, alltså, jag vet inte om jag sa det i någon annan podd, men man kände liksom det kulturella eftersvallet under 80-talet av den här filmen någonstans.
Mm.
Det är sånt som namnet, det droppades referenser i tecknade serier, alltså även om man var barn och levde några år efter liksom, för jag var ju inte där 78, så fanns det ändå kvar Travolta och Olivia Newton-John som ett klassiskt filmpar och sådana här saker.
Ja. Ja, men har ni hängt mycket på karaokeklubbar?
Jag kan inte säga mycket, nej.
Nej, jag kan ju skämmas och säga att jag gjorde det i mina 18 år där, när jag var 18. Och det är ju bara den här jävla You're the One that I want hela tiden. Alltså den spelades hela tiden då.
Svår att sjunga på fyllan, va?
Ja, men kanske därför allt som är tacksam. Men det var framförallt att det skulle gå upp killgäng och tjejgäng och sjunga kill- och tjejdelarna.
Mm.
Och det är liksom... bara det i sig är en sight for sore eyes.
Ja, det är det. Jag kan ändå gilla tanken på att det är liksom det karaoke är till för. Inte att man ska briljera utan att man ska göra dem corny.
Exakt, det är det till för. Och det är underbart att se. För att det finns något tragikomiskt i det. Att det är...
Karaoke blir det är bara att välja sin tragikomik tycker jag när det är karaoke.
Är du
den sorgliga finnen som sjunger en vals från din barndom?
Ja.
Är du den tjejen som aldrig fick bli sångstjärna men försöker varje kväll? Alltså, det finns så mycket
men det är bitter djupt om du sjunger bra eller dåligt.
Är det finnen som sjunger My Way? Alltså, det finns bara tragikomik. Ja. Så att,
men det är en upplevelse.
Oh, ja.
Så vad ska vi säga med det?
Det finns något demokratiskt med allmänhetens åkning, va? Gör det
inte? Ja, det gör det.
Nostalgin är sånt där som en grej som återkommer också. Jag tänker på, jag tror att det är anledningen till att den här är så, liksom, har blivit så klassisk. Är ju för att den är, precis som sitcomen Happy Days, som också var från 70-talet, men utspelar sig på 50-talet.
Ja.
Den blir automatiskt ganska tidlös när den... från början är nostalgisk.
Ja.
Det är ju den här också. På något sätt. Hade det varit en 70-talsmusikal så kanske det inte hade... Det blir för trendkänsligt.
Ja.
Men här har man tagit en era som redan har gått och så gör man nostalgi av det. Och så.
Men det är ett smart grepp och det är också smart att försvara. Om man tänker på typ The 70 Show som gör nästa steg.
Ja.
Jag vet inte. Jag har inte sett så mycket av The 70 Show så jag vet inte. Men den samtidens referenser och kommentarer på 70-talet borde kännas konstigt sen 20 år senare, vilket vi snart är inne i. Jag vet inte, för jag har inte sett det. Men som, har jag som exempel att det är så lätt att det blir... Man ser och bara, för Grease är ju konstig film att titta på.
Mm.
För att det är en 70-tals samtid som kommenterar 50-talet och vi ser det 2022. Så det är liksom, det är många bottnar där.
Ja.
Och man måste nog veta det bara när man ser den. Och då tror jag att den blir så här, kitschig, den tar sig inte på allvar. Den flörtar med en svunnen tid och då...
Nej.
Den är ju också väldigt mycket musikal i hela sitt sätt att vara. Vi pratade ju redan om Batman liksom. Att det känns väldigt mycket jazz hands. Men den här filmen är ju det. Den skäms ju inte för det.
Nej,
det finns ju inget försök till realism. Och ibland kan det få vara... Jag Ja, det får det väl vara. Det skäms inte för det. Men det är ju också konstigt när det är så här 40-åringar som dansar runt och ska vara coola raggar. Och det ser bara extremt mycket så här ballettskola ut.
Verkligen. Ska vi avverka åldrarna? För jag har listan här.
Absolut.
Så kan vara roligt att få veta exakt hur gamla alla var. Ska vi se här. Stockard Channing då, som spelar Rizzo. Hon var 33.
Ja.
Michael Tucci var 31. Det är väl han, den korta.
Okay.
Could you get me a friend? Jamie Donnelly var 30. Jag är lite oklart på vem han var. Annette Charles var 29. Dame Olivia Newton-John var också hon var 28. Barry Pearl, 27. Jeff Conaway, han är knickig, 26. Ser lite äldre ut faktiskt. Diddy Khan, 25. John Travolta, 23. Dina Manoff, 21. Kelly Ward och Eddie Deason var 20 och Lorenzo Lamas var 19.
Det känns som att kameran inte är snälla mot dem, för alla skulle kunna vara 38 nu.
Ja, ja. Absolut.
Ja, men alltså, John Travolta är inte anmärkningsvärt mycket äldre än det han ska spela om man tittar. Nej. På hur de sen har... Nu spelar de sin ålder oftast i produktioner.
Mm.
Men inte 90-talet, inte början av 2000-talet. Det var fortfarande så här, ja men jag är 23 men jag spelar 17. Det var inte ovanligt då heller, så att han är ju inte jättekonstig, men 33 är lite på gränsen tycker jag.
Ja, det
är... Framförallt ser de inte ut, alltså även de som är 33, alltså ni vet inte vem det var som var, men han är liksom lite tjock italienska killen i gänget. Han ser ut att vara 43. Alltså det går inte att tänka sig honom som någon 17-18-åring som tjafsar med rektorn.
Nej,
han är så gammal liksom.
Det är väl när de gör de här håller på och nyper sig i näsan och håller på och larvar sig. Det är då man är så här. Är de lite mentalt utmanade?
Absolut.
Vad är grejen? Ja. Ja, men jag tänkte på det med den här watchen också. När man vet att Stockard Channing är 33 och de är typ så de kommer där i början, Pink Lady, så bara, and we're gonna rule the school. Och så kommer världens tanthaggar. Typ, och man bara, wow, det är inte en 17-årigt fniss på något sätt.
Men speciellt när man ser liksom 17-åringar idag, bara så här, det där är ju barn.
Ja.
Det är barn som råkat ha fått lite liksom könshår.
Ja.
Och
råkat
antydan till bröst liksom. Ja. Men det där är ju verkligen barn.
Ja.
Och så ser man någon tant liksom som bara, jag är också sjuka! Det är du inte. Jag pratade med en kompis igår om, jag fastnade för den kubanska revolutionen och det var en med där i det ursprungliga gänget som heter Camilo Cienfuegos.
Ja.
Som är en cool snubbe med cowboyhatt och långt skägg och sånt där. Som var så jävla... Jag vet inte, han var bara cool på bild och på film och sånt där. Cool snubbe.
Ja.
Det är så tajt med Fidel Castro.
Ja.
Och sen sa min kompis att så här, han var inte äldre än 27 när han dog. Men... revolutionär verksamhet verkar slita på kroppen liksom. Ja. Han såg ut som 38 eller liksom 43 eller någonting idag, men killen var liksom en ung, han var knappt 25 liksom. Och så såg han ut som han såg ut, och sen tog jag upp en bild på George Harrison 1970.
Ja, det är den du brukar visa.
Ja, och som alltså den här, när George Harrison ser ut så här.
Ja.
Och om man tänker att George Harrison är 26 år gammal på den här bilden. Man kan googla det, George Harrison 1970, och man säger så här, okej, du har levt 4 livstider.
Det där måste ju vara din absoluta favoritbild.
Det kan vara.
Att referera till.
Ja, men det är en bra bild om åldrande liksom.
Ja, men det är ju det, den är talande som fan.
Och det var väl en annan tid, kanske liksom kost, tobak och alkohol var en annan del av det vardagliga livet 1950-talet, 60-talet, 70-talet,
ja.
Som gjorde att man åldrades några livstider,
ja, men
jämfört med idag. Liksom.
Jag googlade lite på Kenta Gustafsson, as you do, häromdagen. Mm. Och han var ju bara typ 53 eller 56 när han dog. Men han såg ju också jävligt mycket äldre ut.
Det är väl också ett tungt missbruk. Som...
Jo, men inte tungt missbruk på samma sätt som Stoffe. Liksom. Alltså, han har inte varit där nere. Han har ju typ rökt gräs och krökat.
Det är skönt att vara en idé radar på.
Ja, men han var ju sund och fräsch i jämförelse med Stoffe.
Du menar den fräscha killen i Kenta och Stoffe.
Exakt, ja. Den hälsosamma.
Den han... snygge i... Nej, tjej, det var nog Stoffe som var den snygge, va? Var det inte det?
Ja, Stoffe var den snygga, men Kenta var den hälsosamma. Men här, Stoffe var 27 när han dog och han såg ut att vara 40 då också. Så att jag menar det. Men det är bara den hårt levande liksom.
Ja, men jag tror det. Där 50, 60, 70-talet då levde man på det hårdare. Sen, sen kom aerobics och då blev folk genast lite fräschare.
Ja, men mycket cigaretter, men inte minst. Det är ju med i den här filmen som en... Dels att de faktiskt röker jättemycket, men också sådär... Ska du idrotta så skärnar det till 2 paket om dagen.
Ja, men precis. Ja, men jag lovar, jag har skärpt nu. Det är bara att jag är ner på 3 tänder om dagen bara. Det är... så, just det. Ska vi prata om John Travolta? Han kom ju in där i... Det här var 1978. Han hade året innan han hade gjort Saturday Night Fever och blivit en stor stjärna.
Ja,
okej.
Riktig jävla komet. Han hade ju faktiskt varit liten, hoppat in i en småroll i Grease på Broadway som Doody, någon liten sån här sidokaraktär.
Mm.
Och Jeff Conaway som är Kinnicky var ju den som spelade Danny Zuko.
Okay.
Så det blev ju i och med hans, förmodligen i och med Saturday Night Fever-karriären, så var det lätt att bara bumpa upp honom och så fick... Jeff Conaway köra Kinnicky istället.
Aha.
Som också egentligen sjunger Grease Lightning, men de bara, fast John Travolta gör det.
Mm.
Det måste ha varit rätt störigt för Jeff Conaway, tror jag.
Det är hårda bud i showbusiness.
Ja.
Olivia Newton-John var väl en ny stjärna där, va? Eller?
Ny stjärna, men stjärna. Hon kastades ju så att de fick sätta om. Hon skulle vara Catholic Polish och heta Dombrowski egentligen, Sandy.
Okay.
Men de bara, nej, hon heter Olsen nu, hon är från Australien. Okej.
Spättade bort
det. Så det var på grund av hennes då som de... Så hon var en stjärna. Och hade kontrakt på att hon skulle göra ett solonummer. Men det fanns inget. Och när de hade spelat in filmen fanns det fortfarande ingen. Så Hopelessly Devoted to You är inspelad i efterhand. Ja. Efter att produktionen liksom hade wrapat upp.
Mm-hmm.
För då bara, här har vi en låt. Och då hon, förmodligen att hon bara... Okay.
Det känns ju som att hon är den duktiga på att sjunga och Travolta på att dansa lite grann.
Ja, så var det. Hon skulle egentligen inte ha varit med i danstävlingen. Hon tjatade till sig det för hon ville dansa med Travolta. Mm. Så egentligen ska hon bli utfasad innan och så hade den här Chacha hoppat in.
Ah.
Men hon bara, nej, men jag vill dansa lite. Okej, du får dansa det. Det är en sån här filmda stjärna, du får diktera lite.
På något sätt ändå. Alltså, hon vill vara med lite, men sen är det den andra som dansar bättre.
Ja, men precis. Ja, men hon sjunger jättebra, det gör hon.
Ja, så. Och Travolta sjunger, han dansar ju väldigt bra, men han sjunger väl lite svagt så där.
Han sjunger ju bra, men inte så skolat kanske, men jag tycker han har ju bra omfång och så. Alltså han,
det är ju rent, men det är inte det rätt trycket. Hon är ju bra liksom, riktigt. Det är ju inte skådis sjunger musikal, det är ju verkligen top notch.
Nej, precis. Och det är svårt att höra honom sjunga något annat än de här. Alltså att han sjunger lite som han pratar.
Mm.
Liksom... Oh, ay, 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 oh, why you left me, oh, Sandy. Alltså det är ju verkligen den... Han sjunger ju så som han pratar där.
Vad ska vi säga om storyn då? Det är en good girl som kommer till en ny skola. Hon är dessutom från Australien. Så det är så... Det är ju verkligen så, en nyhet. Åh, där kommer någon som är lite exotisk.
Mm.
Blir kär i... Eller Danny Zuko blir kär i henne. Och nu... Nej, de hade en sommar, ja. De hade en sommar, var lite kära. Och sen dyker hon upp på hans skola.
Ja.
Mm. Och sen blir det the race to... Att liksom landa Sandy.
Ja.
Jag ska försöka imponera på henne på olika sätt.
Det är väldigt effektivt sådär, att istället för att de blir kär och sen får de problem som de brukar bli, så är det bara såhär, men de har varit kära en sommar.
Mm.
Nu kommer de till skolan och då kan man liksom, deras första möte blir, wow, vi är i olika lag på den här skolan.
Mm.
Raskt.
Ja.
In i liksom problemet.
Effektivt.
Vad ska vi säga om killgänget och tjejgänget?
Ja, men så jävla coola till att börja med.
T-Birds.
Ja, fan vad coola de är. Nej. Det är ju roligt att det är en sån... Jag vet inte, för det är ju en sån här flört med 50-talet. Men, ja, alltså det är så otroligt överdrivet.
Det är ju, ja, men dels är det ju teater liksom. Ja. Det är musikteater och överspelat utav helvete hela tiden.
Ja.
Det är ju... Man får ju tänka att det är inte bara en 50-talsfilm, det här är ju en raggarfilm.
Ja.
det är liksom motsvarande raggargänget med Ashley och Järgård, och ska skildra, det är också en skildring av subkultur någonstans. Mm. Grease syftar på någon sån här greaser eller någonting som är en sån. Precis. Motsvarande. Och apropå det polsk-amerikanska, så jag läste på Wikipedia om musikalen att när den först kom 71, så det här är citat, i sin ursprungliga produktion i Chicago var Grease en grov, rå, aggressiv, vulgär show. Efterföljande produktioner sanerade det och tonade ner det. Och de har också tonat ner lite av det polska och sparat lite av det italienska.
Om det är något vi måste ta bort så är det polska och snusket.
Jag tror att det var, alltså, man kan tänka att det är liksom ganska mycket sådär, det är liksom så väl grabbighetsskämt som ibland är man att vara ganska sådär hårda och samtidigt jättelarviga 70-tals, där bara på skoj liksom. Någon som har skrivit den från början har nog velat skildra arbetarklassungdom och deras ganska tuffa liv. Så det är inte bara så här en high school i allmänhet, utan det är också de här Chicago immigranter liksom, deras subkultur och hur hårt det är liksom. Men man tänker ju knappt på det, för att det är, dels är allting så klyschigt och dels är det så snällt i hela tonen.
Nej, men jag tänker att det blir så, alltså, samma sak som med, vad heter den andra musikalen?
Hair?
Nej, den andra New York-musikalen med gängen.
West Side Story.
West Side Story med Romeo och Julia. Alltså det skulle skildra ett extremt hårt liv i en hård stad, ett invandrarliv liksom, med olika etniska grupper som har konflikter och sen, men det blir genast, du vet, när de ska börja göra dance battles, så blir det ju inte, det går inte att ta på allvar liksom, att, så här, att skildra den hårdheten. Samma sak med Michael Jacksons Bad, ni vet, och nu kommer de hårda killarna i tunnelbanan.
Nej, det går,
och så
inte
bara, kommer de bara dansar så med så här, knäpper med fingrarna liksom.
Jag tycker, alltså, nej, inte om du ska, på ett realistiskt sätt så kan du inte ta det på allvar. Men att tackla ett ganska tufft ämne 1962 i New York, så tycker jag att då är ju musikal ett ganska tacksamt sätt att göra det på. För att du skapar en distans till det, precis som att du kan skapa distans genom att göra något animerat eller göra det liksom med marionettdockor eller vad du än vill. Så på det sättet så är det ju, och West Side Story är ju mörk så in i helvete, för Romeo och Julia är ju mörk så in i helvete. Det här är ju inte... Det som jag läste faktiskt en recension av Roger Ebert, som sa att han jämförde West Side Story och Saturday Night Fever och sa att problemet med den här filmen, med Grease, är att det är en nostalgiresa och det är allt det, men det är också ungdomar som går igenom riktiga jobbiga grejer. Och där är det problematiskt när typ people in their late 20s, han adresserar inte ens att det är en 33-åring med i castet, gör lite narr av det. För att det är det blir när det är vuxna människor som skildrar ungdomarna och gör det på ett sånt ganska glättigt sätt liksom. Och när jag läste det, jag kan hålla med om lite att den tar ju inte direkt på allvar, men hur fan ska den kunna göra det när det är den här sorts musikal som det är? De har ju valt ett grepp som gör det omöjligt att göra det allvarligt på.
Absolut.
Ja, och det, alltså, på något, det är svårt, det är en smaksak, men vissa grejer är så tydligt att när de kommer någon sån här rivalgäng och de plockar upp sin stilett och sin vattenpistol, kanske syra eller något, eller hur det nu är tänkt, så är det ju det är jättehård värld, men man tänker ju absolut inte på att det är en hård värld.
Nej.
Att fan vilket tufft och farligt liv de lever, man tänker ju bara att de larvar sig.
Ja. Och jag tror att det är det de vill kommunicera också på ett sätt.
Ja,
alltså att, så här, ta inget på allvar nu, njuta av den här stunden.
Jag tänker på när Chris Rock har något roligt skämt om Backstreet Boys. Att de var såhär, those are scary, those are the Backstreet Boys. De är från the Backstreets. det blir precis det. Det är såhär, T-Birds, akta för dem. För de dansar på motorhuven.
Du vet väl vad T står för, det är Thunder.
Fler karaktärer vi gillar, har vi några?
Ja, men
tjejgänget då? Ska vi ta upp dem?
Ja, vi kan prata om dem lite. Jag tycker ju väldigt mycket om Stockard Channing. Jag tycker hon är bra, förutom att hon spelar en 17-åring.
Vem av dem är det?
Det är Rizzo, hon som är...
Jag tycker alla känns så gamla, så för mig sticker hon inte ens ut.
Nej.
Det är någon enstaka som ser, men alla ser ut att vara över 25.
Men hon är äldst, va?
Ja.
Hon är tydligt liksom, i framtoning och i utseende och allting.
Absolut.
Men jag vet inte om hon... För hon är... jag tycker hon är överlägset den absolut bästa.
Ja, definitivt.
Och jag vet inte om det gör att hennes karaktär får mer liksom screen time, för att de andra faller lite undan.
Hon har sånger, hon har flera sånger och så, så att jag tror hon är ganska stor.
Och den andra är ju bara lite som, och jag vet inte om det är så i musikalen, för musikalen kan ju klippas ner när det blir film också. Jag vet inte om French hade en större nummer, hon sjunger ju inte själv. Hon sitter ju bara och lyssnar på den. Beauty school dropout. Så det är ju Rizzo, och hon får ju också en egen en side story som är viktig med henne och Knicky och eventuell graviditet och så. Men henne tycker jag är hon som fortfarande sticker ut som så här believable på något sätt i skådespeleriet.
Jag håller med, och att det finns en viss logik även om det blir helt meningslöst i att eftersom hon är den lite brådmogna och den lite vuxna och lite den som det är liksom logiskt att hon ska kännas äldre än de andra.
Ja.
Men sen blir det så absurt när äldre innebär att man är börjar bli gammal.
Ja, men jag tänkte på hennes The Worst Thing I Could Do. Jag tyckte inte om den så mycket när jag var yngre. Men nu såg jag den och jag blev slagen av hur jävla bra. Alltså, för det här är ju verkligen inte liksom inspelat live, utan de dubbar ju. Och det blir ju jobbigt när man vet om det som barn. Men att hon kan spela så jävla bra och ändå lipsynka till låten.
Mm. Den är jättebra tyckte jag. Jag tyckte det är en välskriven låt liksom. Ja. Snygg, både snyggt rimmar konstruerad och med liksom en tydlig så emotionell kärna. I could flirt with all the guys. Smile at them and bat my eyes. Press against them.
Ja, oavsett vad man tycker om liksom stil, alltså de vet vad de gör.
Ja, verkligen.
De kan.
Ja. Mm. Ja, det är fint skådespeleri som sagt. Hennes min. Sen har jag ju faktiskt en shoutout till Eddie Deason som får spela exakt samma roll som i War Games, The Nerd. Det kommer ihåg när Matthew Brodericks karaktär ska ta reda på hur man hackas in i The Falcon.
Ja, när han kommer in till nördgänget.
Ja, precis. Det är ju han som är typ så här: "Hey coach, what did I get from Aaron? You got a D. What a D, man!" I slutet om att kasta paj. Han springer alltid runt i bakgrunden och är nörd liksom.
Han som inte tycker man får berätta för tjejen om The Backdoor.
Ja, exakt. I War Games, ja. "But you're giving away our best tricks!"
Och den här filmen är Backdoor något helt annat.
Ja, exakt. Och han gillar inte det heller.
Nej. Ja, Ola, har du någon scen eller karaktär som sticker ut, tycker du?
Nej, det har jag inte. Men jag... Nej.
jag har någon grej för när tjejgänget är hemma och du vet, har tjejkväll.
Ja.
Det är bara, jag vet inte varför.
Blev du sugen?
Ja, det var kul att titta in hos tjejerna.
Ja.
vad mysigt ni verkar ha.
Tydligen så läste jag att de inför scenen hade målat varandras naglar, talk dirty och haft ett pillow fight.
Ja, det är väl skitbra uppladdning för en...
Ja, jävligt bra uppladdning.
Ja.
Särskilt om man är 33.
Ja, precis. någonting där som jag tycker är... Ja, men bara lite så här... Nej, vänta. Come on, Danny. All right. Let's go. That's you sure all right. I turn it off. iPad. Look, it's jammed. Brush up, brush up, brush up. Get the new iPad with the brand new flavor. It's dandy for your teeth. Brush up, brush up, brush up. New iPad toothpaste. Brush up, brush up, brush up. Knocks out DK germs fast. Fast. That's you sure all right. I turn it off. Hey. Hey, hear me, Siggy Bop.
Well, let me show it here. Hey, you want one, Sandy? No, thanks, I don't smell.
You don't? Mm-hmm. Go ahead. Try it. It won't kill you. Give her a hippie.
Oh, I forgot to tell you. You shouldn't inhale unless you're used to it.
Hey, Sandy, let me teach you how to French inhale. It's really cool. Watch. God, that is the ugliest looking thing I ever saw.
Yeah,
Sitter på flickrummet och röker.
Ja. Mm.
Måste ju stinka apa där inne.
Ja, men
föräldrarna röker.
Ja, min brorsa kommer undan med det där så jävla länge. Och jag för en del av mig sen också. Mm. Röker föräldrarna så är det ju typ...
Ja, det är klart.
Vad ska du göra?
Ja. Har vi några siffror, Erik?
Det har vi.
Ska vi gå på dem?
Det har vi. Dels så var budgeten 6 miljoner.
Ja.
Och den drog in worldwide 396 miljoner.
Ja, det är klart.
Den toppade, jag sa ju det, att den är oslagen fortfarande som musikalen som har toppat box office. Ingen musikal har sedan dess gjort det. Men de andra filmerna det här året var Animal House, Hajen 2, Himlen kan vänta, Every Which Way But Loose, Hooper, Convoy, California Suit, Up in Smoke, Superman, men med väldigt sent release datum, Revenge of the Pink Panther, Midnight Express, ja, och så vidare och så vidare. Lord of the Rings, den är animerade.
Inget jätteår.
Det är inget jätteår det här alltså.
Nej.
Och sen är det väl, jag hittar inte Saturday Night Fever här.
Just nu till alla hemmafixare som gillar Julas låga priser. Ett borr och bitset i 70 delar för snurriga 249 kronor. Inget kan stoppa dig nu.
Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Jag vet inte om den är...
Den kom 77.
Ja, precis. Precis, och den ligger här på listan, men den kom i december 77, så den hade ju sitt år där då.
Ja.
Så att den toppar, och det är, får man inte ta ifrån den såklart, men ändå. Det var inte det starkaste året jag någonsin har läst om.
Nej, Convoy är väl inte...
Convoy med Chris Christopherson är inte... Den, alla talar inte om den längre.
Nej, jag kanske börjat göra det nu med alla de här konstiga konvojerna, så känns som de bara har grävt upp.
Och nej, nu kommer Convoy kommer bli tillbaka på bio på grund
av... Man tror inte att den skulle bli aktuell.
Convoy har aldrig varit så aktuell.
Vad heter det? Ska vi gå till programpunkten? Eller jag har en...
Slutet förslag. Ska jag nämna då, eftersom jag inte hade något att svara på. Jag tyckte om slutet då, den här vändningen när hon har klätt ut sig till tuffing.
Ja, just det.
Ja.
Kommer tillbaka.
Ja, det är liksom... Funkar. Det är bara en charmig vändning på plotten.
Absolut.
Och det går ju från att hon har suttit och kollat på bilracet.
Ja.
Och så tänker man, hon är mest medelst ledsen. Men då fattar man, nej, det är där hon har bestämt sig. Liksom. Mm. Jag måste bli en av de här raggar-grejerna.
Mm. Det var också ett sätt att så här, vända på steken. Att det alltid är den här tuffa killen som ska vända på sin livsstil och konformera sig enligt show, alltså skaparen av
Jag läste showen, också det. Och den klischén finns väl inte längre. Nu känns det mycket mer logiskt att tjejen blir tuff, för det är väl det tjejer brukar bli på film snarare.
Nej, det här var att killen skulle bli snäll.
Ja, alltså precis. Precis. Men nu känns det ganska logiskt att det blir som det blir. Men, ja. Men det byggs ändå upp väldigt bra. Och, så, och som sagt, det är en kommentar till 50-tals och äldre tiders.
Ja.
Göra killen snäll grejer.
En annan sån lite så 50-tals grej, eller så, kanske till och med också 70-tals grej, var, det var det mitt förslag till den här programpunkten. Övergrepp var ingen big deal.
Nej.
Sandy, you can't just walk out of a driving movie.
precis. Och sen i låten Summer Love, vad heter den? Summer Lovin?
Summer Nights.
Summer Nights. Mm. När de frågar henne då, eller de frågar honom, ja, gjorde hon motstånd?
Mm.
eller gick det som det ska?
Det är väldigt roligt att lyfta det. Det är lite av en övertolkning, men det är fortfarande väldigt rolig liksom.
Ja.
Det är väldigt roligt att lyfta ut. Vad sjöng han där? Jag fattar att det rimmade, men vad menade han exakt?
Typ såhär, var det som vi hoppas på att det är? Did she put up a fight?
Det är ju... Alltså, det är någonting med 70-talet. På ett sätt äldre grejer också, men då är det ofta så nedtonat, för man går tillbaka till 50-talet kan man knappt skildra sex överhuvudtaget. Allt blir bara omskrivningar. Men 70-talet så finns det en hel del så ganska idag scener som man inte hade gjort. Dels liksom otäcka våldtäktsscener där man bara frossar att oj, vad är det otäckt det med våldtäkt, men också lite såna där låt oss undersöka den här situationen när det är lite våldtäkt med tjejen gillar det efter ett tag och sådär. Det finns en sån i Mannen med oxpiskan, vet jag, en Clint Eastwood-film där han typ våldtar en tjej så gillar hon det och sen är det inte mer med det och han är fortfarande hjälten i filmen sådär. Ja. Och det finns några till sådana, och de var nog, om man är på den nivån, så var de nog kontroversiella då också liksom. Film var ju lite vildare på vissa sätt. Om du var svensk på 70-talet så tyckte du genuint illa om mycket film som gjordes och ville stoppa den och tyckte det var amerikansk dekadens. Och, alltså sådana saker som vi tycker är bara lite ballt nu, och så tänk att de fick hålla på, tänk att Iggy Pop fick hålla på, men de fick ju knappt det. Det är bara att det var mer subkulturellt i vissa fall. Men jag tror att det ingick också i sexliberalismen att man kunde vara lite skön med. De har inte sållat än vad som var den sköna sexliberalismen. Nej, utan även allt var lite okej.
Ja, och även om man inte tog någon ställning så var liksom man tog upp frågan. Bara så, är det här övergrepp eller inte? Och så visar man ett övergrepp bara. Det var liksom, eller som, det var extremt mycket liksom örfilar i film.
Ja.
60-70-talet
för tafatta försök. Alltså, ja, hanka dunk.
Ja, men precis, och den grejen så, och det var väl kanske, det var inte givet att det var liksom okej då, men man visade som ett sätt att så här, som ett inlägg i debatten.
Ja.
Ja, det finns ju också, vi har ju vissa liksom tabun att liksom kanske att vi ska inte visa så mycket självmord för någon kan ta livet av sig. Det är inte för att vi har bytt syn på självmord i samhället eller något sånt där. Det är bara hur, det kan ju vara en filmkonvention också.
Ja.
Som, det finns jättemycket saker de visar på 50-talet, men de så kan de visa örfilar för det är okej.
Okay. Ja. Ja, det finns ju ett helt bizarrt compilation på YouTube som heter så här, The Golden Age of Broadslapping eller någonting sånt där. Där det bara är såna örfilar av män på kvinnor i film till då musik tonsatt med Helen Reddys I Am Woman. Och det är bara, det är så sjukt. Alltså mycket Sean Connery, mycket så John Voight när han bara, liksom bara riktigt sån lavett på liksom, den kvinnliga huvudrollen. Och det blir mycket så, oh, do it again, I like it. Och man bara, fan vad stört det här är.
Det är ju till och med en i Hennes Majestäts Hemliga Tjänst så är det en karaktär, en pappa till James Bonds kärleksintresse. En av de få filmerna där han gifter sig. James Bond, där hon är så här, vi måste tillbaka och hämta James, och han är typ så här, nej, och för att få henne lugn så knockar han henne med ett knytnäve och bara, spare the rotting, spoil the child, tunk, typ så här, man bara, knytnävs knocka någon, det är hårt.
Ja, det är precis, och sen
väldigt mycket kvinnor som örfilar män också, det känns som en standard dramatik, bara för att berätta att nu är det lite känslor på gång. Men vet, just när det gäller våld så tror jag att det var vanligare på 50-talet. Det är min bild att det är såhär knytnävsslagsmål så länge du inte sparkar på någon som ligger, det är lite okej. Det är så som killar gör, och man har liksom lite närmare till smockor även med slå barn och sånt. Allt är lite mer avspänt kring våld, tror jag.
Det är ju, Travolta gör ju en liknande grej i Saturday Night Fever året innan, att han försöker tafsa till sig lite sex med samma slutresultat. Men det verkar vara hans trend. Även att vinna danstävlingar var hans trend de här åren.
Ja. Två är en trend, så då åker vi.
Då kör vi.
Och det är väl också, båda de filmerna handlar ju också om att skildra så här, arbetarklass, ungdom på glid. Så man får också tänka att ja, men det är klart att de beter sig trashigt, för de är ju inte,
absolut,
det är inte Svenssons liksom.
Nej, man ska ju inte moraliskt sympatisera med Travolta heller.
Nej, precis. Man ska ju känna, framförallt ska man ju känna liksom kontrasten mellan Sandy och Travolta. Det är ju liksom hela grejen. Han kommer från en värld där det är så sex går till. Hon kommer ju från en helt annan värld. Hon är ju exotisk åt andra hållet.
Ja, precis.
Att hon vill bevara oskulden och tycker det är oerhört upprörande att någon vill hångla på bio och sådär. Ja. Så det finns ju det spelet.
Ja, verkligen.
Oh,
Jag ska prata lite om Jeff Conaway, för jag tycker lite synd om honom. Han fick ju inte rollen som Danny Zuko då i filmatiseringen, utan han fick spela Kenickie. Och Kenickies paradnummer Greased Lightning gick till John Travolta, och Kenickie får vara i bakgrunden och sjunga lite Keep talking won't keep talking. Men, vilket ändå måste svida ännu mer, typ sjung mera, sjung mera, du har tagit låten från mig. Men under inspelningen av Greased Lightning så skadar Jeff Conaway ryggen.
Också ålderskrämpa.
Ja, förmodligen. Förmodligen. Det borde inte ha gjort det där tricket. Och var tvungen att ta massa painkillers, och vilket ledde till abusing prescription drugs och ledde till ett drogberoende som, och han dog i 2011 när han var 60 år i sviten av ett långvarigt missbruk.
Åh, herregud.
Så det är lite synd om honom. Samtidigt så var det så att Rizzos sugmärken var riktiga, och Stockard Channing som spelar Rizzo sa att Jeff Conaway insisterade på att applicera de sugmärkena själv. Så det finns ju något slags svinigt beteende bakom honom också, så att man tappar lite sympati kanske. Ja. Men det måste suga som fan att så här, jag hade kunnat haft John Travoltas karriär, men istället fick jag skadad rygg,
opiatberoende.
Opiatberoende, tampas med Andy Kaufman i Taxi och sen dö 2011. Lite så.
Det är taskigt. Och man vet ju också att Travolta har en karriär för att han är snyggast av dem.
Ja, och yngst. Alltså det är inte jättekonstigt att han får huvudrollen. Nej. Liksom. Men
han dansar bra också. Han har väl flera grejer.
Men han jobbade ända in i döden, verkar det som.
Ja, men det gjorde han. Alltså, man kan ju jobba som missbrukare.
Ja, det är...
I Hollywood.
Ja, det har framgått. Det har vi lärt oss.
Mm-mm.
Ingen stjärnkarriär, men working actor. Det får man respektera.
Ja, absolut.
Ja, herregud. Ja, alltså, det finns något tragiskt i att han blir placerad i en annan position som gör att han skadar ryggen. Ja, jag vet inte. Du vet, det är den här Sliding Doors, helt enkelt.
Helt klart. Olivia Newton-John fick en stor karriär också.
Ja.
Vad gjorde hon då?
Alltså, hon sjöng väl?
Ja.
Alltså, hon är väl en artist, eller?
Ja, hon är en ikon i Australien.
Ja.
Mm. Och det är hon och Kylie Minogue typ, som är de största australiensarna någonsin nästan.
Ja. Och då har vi ändå... Mel Gibson kommer ändå därifrån.
Ja, ish.
Russell Crowe.
Ja, jo, det är sant. Det är sant. Men har de liksom uppträdde, nej, det var ju före hans karriär, men uppträdde Russell Crowe på OS i Sydney till exempel?
Nej,
han har sjungit musikal.
Har han det?
Han har sjungit i Les Misérables, och som han får kämpa.
Som han får kämpa. Alltså, det är så dåligt.
Det är
alltså
väldigt dåligt. Men han är ändå Russell Crowe, så man känner att han försöker gjuta in så mycket närvaro han bara kan, för att han fattar ju också att han inte kan sjunga.
Ja.
Så man, det är liksom inte sådär. Det är inte bara plågsamt. Han försöker, men det är också jävlar vad han inte kan sjunga.
Ja, nej, han är fruktansvärt dåligt. Det är såhär nej, jag vill inte ens gå in på det.
Nej.
Han är dålig.
Nej.
Ja. Men han sjunger bara upp och ner. Det är typ såhär så president of the two of England, you're just begun. Så låter han hela filmen. Men ingen gör, alltså jag tycker inte att någon är bra i den filmatiseringen, för de sjunger på det här konstiga sättet att de har typ pianotoner i örat, och så sjunger de fritt, och sen har de lagt på orkestern efter, och det är konstigt, kanske för att man inte är van vid det, men jag tycker det är konstigt. Jag tycker att Hugh Jackman sjunger, jag tycker han sjunger konstigt också.
Hugh Jackman är, just det. Ja, ett av mina absoluta, jag vet inte varför, men det är ett skämt som har fastnat i mitt huvud. Det är Louis Katz, en amerikansk komiker som var på dejt med en tjej.
Mm.
Och hon ställer en jättekonstig fråga till honom. Mm. Och han vill ju så här, ja, vad fan? Vill ni höra?
Ja.
Finally she says something where I just can't hold in my true thoughts and feelings anymore. All of a sudden out of nowhere she goes, so what do you think is the most versatile fruit? I don't know. Hugh Jackman? What the fuck?
The most versatile fruit. Hugh Jackman. Jag tycker det är briljant. Han kan sjunga, dansa och skådespela. Han är så mångsidig. Där har vi någon som kan... hans tid är väl förbi. Han kan inte spela Danny Zuko.
Nej, han ska inte närma sig den rollen. Danny Zukos pappa kanske.
Men jag lovar att Hugh Jackman har gjort Grease någon gång i sitt liv.
Det är klart han har. Det var, alltså, till och med under produktionen. Patrick Swayze har varit inne och nosat på den rollen. Det har varit ganska många som har varit inne och lekt Danny Zuko eller andra roller i...
Den här påminner lite om Dirty Dancing apropå Patrick Swayze. Inte bara för att han är gammal i den, utan det är också det där ung, oskuldsfull tjej möter tuffa människorna som dansar sexigt i en värld där det inte är riktigt tillåtet ännu.
Definitivt, definitivt.
Fast den, där är ju dansen sexy på riktigt, och här är det som att de... De leker sexy dans lite. Mm. Det är konstigt, annan tappning av det.
Ja.
Men det är väldigt likt på andra sätt.
Ja. Vad har vi mer för? Vi tog lite siffror, vi tog lite, lite historia.
Michael Biehn är med.
Va? Har jag missat honom?
Alltså... Det är inte ens en cameo, för en cameo förutsätter att du är känd, och han var inte känd än.
Okay.
Men han är...
Statist.
Han är statist. Jag tror att det är när John Travolta ska lära sig spela basket. Så knockar han någon för att de börjar...
Ja, sopen i magen där.
Ja, jag tror det.
Är det Michael Biehn?
Ja, det ska vara det. Han är med i någon annan också scen där de lägger någon groda i någon kopp som är med i bakgrunden. Så han är en statist här någonstans. Mm. Och det är ju... Det är alltid kul när Michael Biehn är med.
Jag förstår ju att det är så här produktions liksom, budgetmässiga skäl, men jag störs lite av att den här, jag vet inte vart den ska utspela sig, men jag gissar att det måste vara någon typ av New York liksom del av USA.
Jag tror att den var, alltså det är musikalen någonstans, Chicago någonstans, ja, där, Illinois någonstans.
Ja, jag tror att det är mer där.
Men du har ju ändå en havskust där när de hänger på sommaren.
Stora sjön.
Stora sjön.
Nej, det är
Lake Michigan, är det inte? Som ligger vid Chicago.
Ja. Men det är så tydligt att vissa, alltså många scener är tydligt.
Det är liksom... havsvågor, det är vid stranden. Ja, men det var på Summer Nights, då kanske de var på semester.
Kan det vara. De är ju överraskade att de plötsligt bor i samma ställe. Och sådär, så.
Nej, Danny Zuko åker inte på semester. Jag tror, jag känner att det är östkusten. Men det är så tydligt att det är att de är i Los Angeles ibland, i vissa.
Ja.
Och det är sånt där stör mig lite.
Ja.
Då som när jag hörde att de skulle så här, planerade att kanske spela in Sopranos i Los Angeles av liksom att det är mycket enklare att spela in där.
Ja, ja, ja.
Och det hade ju inte gått.
Nej. Men det blir ju något annat då.
Ja, precis. Men vad fan, det är en musikal också.
Ja, kan man maskera lite sånt också.
Man kan inte hänga upp sig på små detaljer.
Jag gillar Beauty School Dropout, heter det, va? Ja. Det är en film som bara, det är bara en låt. Det är väl så i musikalen också, förstår jag. Det är bara liksom när någon som kommer in och gör den låten till henne.
Ja.
Som ett fristående skämt nästan.
Ja, men musiken måste vi ta upp. Alltså, ja. det var något, för att jag har inte sett den här på, jag vet inte vad, men det har lätt gått 25 år sedan jag såg den här sist.
Ja.
Vilken jävla bra musik rakt igenom.
Ja, men det är det. Jag tyckte också det. Alltså, skulle man bara se på musiken så är det jäkligt starkt. Liksom. Det är klart att ibland kan både text och musik vara lite corny, men det är också en genre som de imiterar. Ofta känns det som att de tar en ganska så lökig 50-tals genre och sen så lyfter de låtarna lite en bit in och gör något lite intressantare med det.
Ja.
Mm. Också så här snyggt som musikal ofta är i och för sig, men det är liksom snyggt rimmat liksom. Det är lite extra hantverk i allting.
Verkligen.
Det enda som inte är konsekvent är ju att hela introt är The Bee Gees som osar 70-tal. Hela Grease-låten.
Det är också fascinerande. Den är också bra i och för sig, men det blir just en väldigt så tydlig setting. Just det, vi är på 70-talet nu, och sen åker vi tillbaka.
Men det var ju också på grund av just Saturday Night Fever som, det var liksom producenterna som var så här: Bee Gees ska ha en låt, så bara, det är inte 50-tal, Bee Gees ska ha en låt, det är inte, okej. Men regissören hatade den. Han gillade i och för sig inte heller You're the One That I Want. Han tyckte att den lät hemsk.
Okay.
Så att jag vet inte vad han hade för issues med musik. Jag tycker ju, jag har ju inte reflekterat över det på samma sätt när jag var liten, eftersom, som jag sa, jag tänkte ju inte på att det var 70- och 50-tal. Så jag tycker att den är ju kitschig liksom. Börjar ju jävligt coolt intro. Det
finns inte en film på 70-talet, eller slutet av 70-talet, nej, som inte hade det där grooviga Sly and the Family Stone.
Men vem gillar inte, vem kan sitta still när den basen börjar gunga?
Det är ju bra, men jag minns inte så väl, så jag tänkte, kommer allt det här vara så här disco-versioner av 50-talet? Ja. Och jag lite hoppades på det, men tyvärr så är det ganska autentiskt sen.
Hade de gjort i slutet av 90-talet hade det varit sån Moby eller trip-hop eller någonting som den... supertids liksom enligt.
Det är kul under själva så här danstävlingen när de bara pågår massa låtar i bakgrunden och man blir påminn om hur extremt larvig musik det fanns då. Ja. Och att de verkligen bjuder på det, så här totalt idiotisk grej. Handjave-låten är den som spelas mest, men jag tror inte det är den fånigaste låten. Det är mycket sådana som bara Jag vet inte, vad sjunger de om egentligen?
Favoritlåt, har ni någon?
Jag tror jag gillar hennes känslosamma låt. There are
worst things I could do.
För att jag tyckte den liksom också var liksom bra på något mer plan än catchy. Annars vet jag fast vad tycker ni?
Jag har alltid gillat Greased Lightning. Jag tycker den är bra. Den är medryckande och jag vet inte, det är så gullig koreografi i den också. Go Grease, någon pekar. Grease Lightning, go Grease. De är så gulliga, de där pojkgubbarna i bakgrunden. Den tycker jag är bra. Och jag håller med. Jag tycker alla nummer är starka i den här. Det är liksom, även de mest uttjatade karaoke-låtarna, Summer Nights och You're the One That I Want, de är fortfarande uttjatade av en anledning. De är jävligt bra uppbyggda liksom.
Ja, jag tror det måste vara tråkigt att säga Summer Nights. Bara, alltså, till 67% på grund av den catchiga basgången.
Ja, just det.
Just det. Den har en bra sån klassisk 50-talsbasgång. Jag gillar också strukturen i det, att med de här svarsgrejerna, att de ställer en fråga var. Alltså, det är liksom snyggt att de får in lite det kvinnliga, det manliga, de två gängen. Och
två point of views, påståenden liksom.
Och Tell Me More, och att de också bygger in kören i det och sådär. Det är liksom det är välgjort.
Ja, det är väldigt såhär, skjutsa upp den här bilden av din semester så det blir såhär, I saved her life, she nearly drowned. Hennes perspektiv, he showed off splashing around. Alltså det är väldigt, det är väldigt gulligt liksom.
Ja, det är fint, det blir så att det är superstarka melodier och bra bas som du säger. Jag gillar också den Beauty School Dropout som jag sa, också lite för att ja, men det är så rolig sarkastisk låt. Det är fint att det är bara att det är världens enklaste skämt, men att hon har lite drömmar, vad ska jag göra nu, så kommer hon mest upp och säger liksom att du bara kass, gå tillbaka till high school så kanske du kan bli sekreterare, och sen åker han tillbaka upp i himlen.
Ja. Det är nog fint med det.
Det finns flera sådana ögonblick, alltså det finns ju liksom lite larvig tillgjort ton, men det finns liksom ögonblick tycker jag av genuin så här ändå humor att få till det. Som han idrottstränaren, ganska rolig när han ska prata om att de ska mörda det andra laget. Och så det med Vice President Nixon tycker jag är väldigt roligt. Som droppar lite förebilder för dem. Och så är det så en tydlig blinkning tillbaka. Varför skulle någon på 50-talet framhäva Vice President Nixon som en förebild för alla de unga männen?
Ja, det är väldigt kul.
Det är så dumt.
Ja, ska vi gå till frågan?
Ja, jag har lite till här. Jag har lite till, så jag ska spara lite till Patreon-avsnittet, som är väldigt intressant också. Men jag väljer här. You're the One That I Want filmades på en eftermiddag. Och den filmades på en sån här traveling carnival. Och regissören tittade igenom fotot och bara, fan, vi måste ha fler bilder. Så då byggde de upp replikas av den här karnevalen för att kunna filma klart närbilder och sånt.
Okay.
Men det säger att de 6 miljoners budgeten, att det är så här, oh, the circus is in town, vi drar dit och filmar. Tänk hur produktionskostnaden går ner. Väldigt så. Och sen kan jag också ta att det filmades en scen mellan Kenicki och Rizzo där de börjar bråka väldigt mycket. Och det är därför de är så arga på varandra, de kommer in på kaféet där när de håller på och de gör slut typ. Men den fight-scenen var så mörk och så här från resten av det här kitschiga, så att det var någon som hade beskrivit det, att det var looking like something Martin Scorsese might have directed. inte liksom klingade med resten av filmen. Så det var intressant, men resten kanske jag tar och spar till Patreon-avsnittet, för det är mycket guld. Jag kan säga det här, det finns en fan theory som jag vill prata ingående om i Patreon-avsnittet.
Hoppsan. Spännande. Och där ska vi också försöka kasta in Arnold också.
Ja, och casting brukar jag ta här. Henry Winkler, The Fonzie, fick frågan att vara Danny Zuko, men han tackade nej. För han vill inte bli typecastad efter Happy Days.
Nej, det kan jag tänka mig. Alltså, jag förstår valet att tacka nej. Men jävlar vad...
Kanske lite dumt också. Ja. Kanske typecasta dig själv.
Ja, men ta en typecast.
Ta den!
Men var väl ingen hade väl någon aning om hur det skulle gå. Att det skulle gå så här bra.
Nej, eller hur? Så. Det är stor musikal, men man vet ju inte hur det skulle översättas i film. Liksom. Det är inte... Ja, nej, men då är jag nöjd. Då kan vi gå till frågan.
Ska vi börja med Ola? Grease, håller den?
Ja, nu har vi sagt så mycket snälla saker om den, men nej, jag är nog inne på att den inte håller, för jag tycker att det är för det är lite för pajig jazzhands stämning och gamla som spelar barn på ett sätt som inte funkar för mig. Jag tror att du skulle vara ännu argare på det. Du kanske hållit igen din vrede att öjsa det här för mig.
Ja, jag kanske har en snäll dag idag. Jag vet inte. Men jag är ganska tolerant med det här.
Okej, okay, för jag tror det skulle vara tvärtom. Jag trodde att jag skulle kunna tänka, nej men det är teater. Ja. Man får se det som teater. Mm. Och hade varit teater hade det funkat. Men det skapar lite distans. Jag tycker också att när jag tänker på det så tycker jag att låtarna är skitbra. Jag tycker att storyn funkar bra. Och jag tror att manuset när det gäller dialog och så hade kunnat svänga mer än det gör. Jag får en känsla att det här är en dålig regissör. Eller någon, att de inte riktigt har kunnat översätta det bra till film. För mig håller det inte riktigt, helt enkelt. Kombination av regi och gamla människor. Men jag tror att den skulle hålla som musikal, Amerika. Så.
Mm. Mm. Erik Broström?
Ja, nej, men jag tycker att den håller framförallt nästan som ett historiskt dokument. Alltså jag tycker att paketeringen som har blivit lite nästan olyckligt av en slump eller liksom olyckligtvis typ att hon är 33 och allt där. Allting skapar bara mer flavor till ett sånt kulturfenomen. Så att det blir som att man ser någonting som är det är som att filmen har blivit i sig konst från någonting det inte hade tänkt bli på något sätt. Alltså det är som en, liksom en liten bubbla av en, jag vet inte vad man ska förklara, men det är inte bara nostalgi, det är som ett kitschigt tidsdokument på något sätt. Plus jävligt bra musik och plus kulturellt genomslag som gör att man inte kan bortse från vilket eftertryck den har lämnat.
Nej, men det är sant, man kanske ska se den oavsett.
Man får nog se den på sina egna villkor, men ur de perspektiven så säger jag att ja, men den håller.
Ja, det är definitivt, alltså, rent objektivt så har den ju gjort ett enormt avtryck. Den refereras ju till fortfarande. Vad är det, snart alltså 45 år eller någonting efteråt. Så jag skulle säga så här, jag hatar musikaler. Alltså jag skulle, det är inte ett för starkt uttryck att säga att jag hatar musikaler. Jag tycker inte det här var liksom, det finns jättemånga problem med den här filmen. Men trots det så tycker jag så här, för att den är en del av filmhistorien, definitivt filmmusikalhistorien, så bör man se den. Och jag säger att den håller enkom på grund av musiken.
Ja.
Det är svinbra musik. Ja, det är svinbra dans och sångnummer i den här.
Ja.
Som fortfarande är så här, fan, hade det här gjorts idag så hade det inte varit så jävla dåligt.
Nej.
Jag blev lite förvånad flera gånger så här att det börjar en låt som man tänker, det här ska vara en tråkig ballad, men sen hittar de så sätt att få det att bli bra, liksom. Antingen för att de sjunger bra eller för att det händer grejer i musiken. Det är väldigt bra.
Undantaget skulle jag säga att den jag har svårast för är Hopelessly Devoted to You. Jag tycker den är tråkig och platt, och det var den enda låten, den låten blev Oscars nominerad till okay. Oscarsgalan, som liksom
men
bäst
sång. Men sjunger hon i alla fall bra.
Ja, hon sjunger jättebra.
Jag skulle inte vilja höra någon annan sjunga den, tror jag, men jag tycker ändå att det här är ändå bra, för hon är så pass duktig på det.
Ja, men jag tror att det är för att jag nästan känner att När jag fick höra att den var dit placerad efteråt, då var jag såhär, för varje gång jag sett den här filmen och den där låten kommer, jag bara, varför sjunger hon det här nu? Det känns såhär, det skaver lite. Så jag kommer ihåg att jag hade, vet, på VHS spolat igenom den, bara okej, nu är hon klar. Men det är inte en dålig låt, hon sjunger bra, men den är svagast av låtarna, tycker jag.
Kan det vara.
Ja. Men vi har ett resultat i alla fall.
Ja, för fan.
Och det är att Grease otroligt nog håller.
Ja.
Ja, lite förvånad faktiskt. Ja, men jag är också glad för Grease skull. Ja. Jag tycker att allt ni säger om den är korrekt. Liksom. Ja.
Så man bör se den, om inte annat för att se hur man gjorde musikal på den tiden.
Mm.
Då går vi till bonusmaterial där vi ska ha roligt också. Vi ska ha nästa veckas film, vad är det?
Ja, vi har en på listan, men vi har också diskuterat lite sinsemellan om vi ska införa något slags krigstema.
Ja, just det.
Och det kan vi göra, om vi vill. Så vill vi göra det så kan jag vänta med så jag slipper spoila nästa film.
Ja, vi behöver ju ta ett beslut. Vi diskuterade i och med världsläget att vi kanske måste se någon typ av krigsfilm. Eller någon film som antyder som man kan koppla till en vansinnig människas uppgång och fall kanske.
Ja, inspelande stund så är det ju rådande ett fullt krig i Ukraina. Uh-huh. Man kan ju hålla tummarna att när det här släpps efter några veckor, så, för det släpps lite efterhand, så kanske det inte är krig, men det tvivlar starkt på. Så det här är nog aktuellt. Så då är frågan vad vi vill se. Vi har gjort några val där. Eller några förslag.
Mm. Vi hade några förslag. Vi hade så här Scarface, sa Ola. Och det var, jag tycker det är en skitbra liksom, kandidat.
Mm. Det känns som en film vi borde se oavsett. Det känns som en Martin Soneby-film. Och en, också, men också en klassisk film liksom, som lever i liksom subkulturer och så.
Vi nominerade även The Last King of Scotland med... Forrest Whitaker,
ja,
som spelar Idi Amin.
Ja.
Undergången, den Hitler-filmen.
Jag hade också Dr. Strangelove som...
Just det skulle också passa bra.
Den freakar ut mig lite för mycket just med kärnvapenhot. Men det kanske är bra att skrämma upp sig själv, jag vet inte.
Ingen aning, jag är för den. Undergången känns ju också kul för att den har levt vidare i massa memes så pass länge som den gjorde.
Ja.
Och också lite så här safe bet att hur den går i Ukraina så kommer ju någon kunna ha liksom... Är det inte Putin som sitter i sin bunker så kommer ju Zelensky sitta i sin bunker. Alltså man kan alltid...
Absolut.
Det kommer kännas relevant.
Bunkerfilm, det är någonting.
Jag skriver in här och bestämmer att nästa veckas film blir Scarface.
Okej, okay.
Det ska bli skoj.
Då tar vi det. Say hello to my little friend.
Det kan bli så mycket av detta.
Ja. Då blir det den nästa vecka. Jag har varit Martin Solmer, du har varit Erik Broström, ja. Du har varit Ola Aurell. Vi hörs. Hej då!
Då ska vi se. Goda nyheter från IKEA. Nu är det bekräftat att fler än 1000 produkter har fått nytt lägre pris. Som till exempel soffor, skåp, stolar, ljuskällor, sängkläder, kuddfodral, bord, vaser, köksredskap, byrå.
Vill du ha fler goda nyheter? Välkommen till IKEA och IKEA.se.
Hej, Synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Boka tid på synoptik.se.
Bara på Storytel. Tove-fallet, det olösta mordet på Viking Sally, loppisfyndet som ledde till ett mordmysterium och mycket mer. Upptäck tusentals dokumentärer, true crime och nytt exklusivt innehåll varje vecka. Prova Storytel gratis.